Podplay.
Kan vi bara, ursäkta att jag är jobbig, kan vi bara sänka lite? För min röst var så oerhört sensuell så jag sitter här och hetsar upp mig.
Det där får du ha med ju.
Nej.
Ja, det där, ja, okej. Nu kör vi. Ja, nu kör vi då. Det är en så märklig sak på vägen hit.
Ja.
Skulle det här ha hänt för några år sedan hade jag blivit jätterädd.
Okej.
Okay. Jag har ju varit hemma med sjukt barn som man brukar säga idag. Och så blev det stressigt hit och nu är det lite kväll. Så jag beställde en taxi till Expressens redaktion. Och,
lite glammigt ändå.
Eller hur?
Oh, jag är så utmattad, min pappa här. Jag måste ha en taxi till redaktionen.
Ja, jag behöver lite egen tid. Och jag orkar inte ha en massa röster. Behöver samla mig inför den här inspelningen. Nej, men då fick jag den här notisen då i telefonen. Tänk om du säger dig någonting. Så här ser det ut.
Då ska vi se här. Oj!
Mm.
Du fick en satans taxi.
Exakt.
Wow. Taxi 666.
Exakt.
Rakt in i Expressens sköte liksom.
Ja, och om det här hade hänt för några år sedan hade jag faktiskt blivit väldigt rädd. För att jag var otroligt sådär teckenstyrd. Också rädd för mörker på sätt. Det mildras lite grann, men jag kände ändå, vad är det här? Och innan vi går vidare så kanske vi ska säga välkomna till Månens sällskap med mig, Erik Skylt.
Och mig, Nathalie Lantz.
Ja, en podd som görs av Expressen Kultur. Och jag tänkte då, jag såg att det var Taxi 666, satans taxi, som skulle föra mig hit. Då kom jag tänka på att, visst är du satanexpert?
Ja, det stämmer faktiskt. Eller jag är i alla fall expert på den satan som beskrivs i hebreiska och arameiska skrifter under antiken. För det är jag och en kollega som har skapat en kurs som heter En satans idéhistoria. Och han, jag minns det, han överföll mig, vi kände inte varandra, han överföll mig bakom, du vet, det finns en otroligt vacker allé där vid Uppsala universitet bakom Carolina Rederiva, det här stora universitetsbiblioteket. Och han sa så här, du, jag kan koptiska och grekiska, du kan hebreiska och arameiska, nu gör vi något om satan. Och ja, det gjorde vi. Och när vi satt och planerade den där kursen så var vi också, det var en sån intensiv period. Jag minns jag hade gått igenom en jättejobbig separation och var liksom, jag gick på sömntabletter och rödvin. Och vi träffades sent på kvällarna och började planera då hur vi skulle gå upp den här kursplanen och sådär. Ja, men det stämmer. Vi har gjort en kurs om satan.
Jag måste fråga dig, tycker du att man ska vara rädd för satan?
Jag tycker att man ska studera satan och lära känna satan. Både den internaliserade och den externa satansfiguren. Och jag tycker också att man ska förstå hur människor i olika kulturer har beskrivit satan. För det säger väldigt mycket om ett samhälle, den liksom satansretoriken och den hatretoriken som florerar. Så jag tycker man ska utbilda sig om satan och mörkrets drifter. Absolut.
Jag var ju under lång tid, alltså väldigt, väldigt, jag har varit väldigt, väldigt rädd för mörkret, också mörka krafter, och jag tänkte att de liksom, och just med djävulen och satan så har jag knappt vågat ta de namnen i min mun. För jag tänkte att det är så där som i gammal folktro, när man hittade på så kallade Noa-ord. Man fick ju inte säga varg till exempel, för då trodde man om man säger vargen så kommer vargen liksom anfallen, så man hittar på andra liksom mildare ord. Samma sak med björnar. Björnen heter, alltså björnen har enligt den gamla svenska folktron enligt det gamla svenska språket ett annat namn.
Nej.
Men det är bortglömt.
Ingen minns vad den milda björnen heter.
Nej, den vilda björnen. Den milda björnen är björn.
För
björn betyder brun. Det är Noa-ordet.
Jag förstår.
Så att det farliga namnet, det kraftfulla björnnamnet är bortglömt.
Nej. Men vad skulle du behöva ett sånt milt ord för i så fall i din tillvaro?
Ja, alltså för mig var det då att, och, men det här måste jag säga stämmer på en psykologisk nivå, att jag var då rädd för mörkret och tänkte då att om jag inte benämner de här mörka krafterna då, Satan och djävulen, så kommer de liksom lämna mig i fred.
Mm.
Men det, så blev det inte.
Nej.
De kom ändå efter mig.
Var då som ett sms med en benämning på en taxi, eller hur uppträdde
de? Nej, men nu var det att de försökte skrämmas lite grann, men det funkar inte på mig.
Nej,
men jag har ju umgåtts lite sådär, det har väl du också gjort. Alltså man umgås lite i sådana okulta kretsar.
Mm.
Och där folk kan mycket om det, mörka saker.
Mm.
Och det här, det kan ju låta lite kuriöst och som att man bara romantiserar det, men för mig är det här ganska rejält med de mörka krafterna. Och då fick jag lära mig av några personer som var väldigt bra på det här med på både djävulen och eller ska vi säga Satan då,
mm.
och demonerna, som är hans hantlangare,
mm.
att det som de går igång på, mm. det de är ute efter hos människan, är vår rädsla.
Mm, det är deras mat.
Det är det, exakt
det. Det är födan.
Det är exakt det som är födan.
Mm.
Då insåg jag att jag har gått och varit rädd för det hela livet. Jag har ju matat dem alltså.
Ja, det har du verkligen gjort i så fall.
Mm.
Mm. Men jag tänker också att det finns ju en idéhistorisk utveckling kring satansfiguren. Där i de hebreiska skrifterna så är ju inte Satan alls egentligen en personifierad ond figur. Utan det är en hantlangare till Gud. Han liksom ingår i Guds hov. Och
det
är Gud som styr skeendet. Det är inte Satan själv som kan agera på ett ondskefullt sätt. Utan Satan blir riktigt ond först under den hellenistiska perioden. Man liksom behöver den här rollen för att personifiera sin fiende och sådär. Så att du kanske lite mer har en sorts hellenistisk böjelse då för ja. De här Aha. onda krafterna.
Mm. Mm.
Ja.
Men visst är det så att Satan dyker väl ändå upp i Jobs bok?
Ja.
Och då kallas han för anklagaren.
Precis, och det är väldigt bra översatt då av Bibel 2000 till exempel. För att han dyker då upp med en titel. Han dyker upp Hassatan heter han. Han har bestämd form. Så det är liksom ett ämbete som han företräder snarare än en person.
Aha, han är åklagarämbetet.
Han är åklagaren.
Mm.
Eller anklagaren. Och han gör ju... Han vill ju på något sätt testa Jobs lojalitet, för Job är ju nästan så här provocerande, oförvitlig, rättfärdig sådär. Och Satan, Gud skryter liksom om den här tjänaren, och Satan kommer och vill locka fram det här. Han vill liksom att Job ska svära Gud rakt upp i ansiktet. Så Gud ger honom mandat att utföra olika fruktansvärda dådor som Job måste gå igenom för att testa hans lojalitet. Men i hela den boken så är Satan underställd Gud.
Jag har hört någonstans att Jobs bok är den äldsta. Det kanske inte stämmer.
Nej, det är svårt att säga. Men vad som är sant om Jobs bok är att den är nästan omöjlig att datera, för att den är så mystisk och märklig också språkmässigt. Så det är en svår bok att säga när den kommer ifrån. Sådär.
Jag tyckte det var så vacker tanke i så fall att det första som människan börjar grubbla över teologiskt eller filosofiskt eller i sitt eget liv är liksom, varför lider jag?
Mm.
Och sen så kommer så här, varför finns jorden och stjärnorna och planeterna? Och, alltså att först kommer frågan om lidandet, och sen kommer liksom skapelsen och hur startade allting.
Uh-huh.
Det finns någonting vackert i det. Men det här med djävulen då? Alltså, jag tänker ju ändå att, och det är nyfiken på att höra vad du säger om det, att det ändå finns som två... Man har liksom både en ljus och en mörk röst inom sig som strider.
Ja, men
någon typ av inre krig.
Nu pratar du precis som den här sekten som hade väldigt starka hellenistiska böjelser, som ligger bakom många av Döda havsrullarna. För de pratade om just den här, det var liksom läran om de två andarna. De var placerade i människans hjärta och de stred om makten över människan. Och det var ju en ond ande och en rättfärdig ande. Och då tänkte man sig att Gud hade placerat de här andarna hos människorna av didaktiska skäl. För att du skulle då kunna välja den här rättfärdiga sidan. Och det där är ju någonting som blir tydligare sen i senare rabbinsk litteratur där man pratar om den onda och den goda driften. Och den är väldigt intressant för att det är nästan lite som den här Tom Waits-låten där han säger if I exercise my demons, my angels may die too. Att det är väldigt tydligt för att du får liksom inte, det finns den onda impulsen men du kan inte helt bedriva exorcism för att då stanna världen. Därför att den onda impulsen är också kreativitetens impuls. Så det finns en sån här berättelse i Talmud om att rabbinerna, de har liksom fångat in den här Yetzer Hara, den onda impulsen eller onda driften. Och den ter sig som ett liksom lejon, ett ursint lejon. Och sen blir de hungriga så de går ut för att leta efter nyvärpta ägg. Men det finns inga. Därför att de har ju liksom fjätt den här kraften som liksom alstrar förnyelse, fruktbarhet, allt det som är grödan på jorden så att säga. Så att de är tvungna att släppa den här kraften fri. Och det är just där att se till att tygla den kraften men inte förinta den. Liksom.
Men har du känt av de två krafterna i ditt eget inre?
I mitt eget inre? Mm. Men det gör man väl egentligen hela tiden, tänker jag, att det är en sån strid mellan impulserna. Och sen beror ju på hur man mytologiserar det. Om man gör det som ett liksom kosmiskt krig, ett slutkrig, som du verkar gå igång på ganska mycket.
Ja, alltså jag går i alla fall mer igång på det än sån samtida snack om signalsubstanser i hjärnan.
Ja.
Alltså det behöver inte vara fel att deprimerade har lågt serotonin. Men det säger mig ingenting. Men däremot, det vi pratar om nu tycker jag mer, ja, det är för mig en rimligare språkdräkt för att ringa in någon typ av psykiskt lidande.
Ja, men det kan jag förstå. Men det finns också, om man kopplar det till exempel till den psykiatriken Jung plockade upp ett begrepp från den här aforistiken Heraklitos, en antiodromi, alltså någon sorts skeendernas spel mellan motsatser. Och då är tanken då, så som Jung tolkar det här, att allting är föränderligt hos människan. Och om du lever ditt liv på ett väldigt enkelspårigt sätt, medvetet, så kommer det omedvetna då att skapa en kontraposition. Och den kommer till slut att välla upp och sluka dig. Och det är ofta det här liksom temat bakom omvändelseprocesser och sådär. Och om man tänker så, det är en ganska enkel förklaring till hur människor då kan ändra positioner i livet och sådär efter att ha följt en väg väldigt väldigt tydligt, att ha en väldigt tydlig väg i livet. Så nu är ju inte människor arketyper på det sättet eller stelnade, så det är ofta mycket mer gråzoner. Men det är ganska fin förklaring det här. Det föränderliga och den omedvetna processen då som sker helt bortom det medvetnas liksom lasersikte. Sådär.
Men ditt eget inre då? Mm. Finns de här två krafterna där ändå?
Ja, men det tror jag nog finns hos alla människor. Sådär. Men jag tänkte på det där för att när den här podden släpps så är vi ju rakt mitt inne i Pesach-firandet, de här 8 dagarna, och man firar det till minne av uttåget ur Egypten. Och då har jag tänkt väldigt mycket på liksom ritualitetens, ritens liksom katarsiska verkan i människors liv. För att just den här Pesach-firandet då, det är ju alltså ritualiserat på det sättet att det är den här pedagogiska måltiden som iscensätter uttåget ur Egypten. För att skapa den här transhistoriska liksom bågen från ja, liksom den judiska erfarenheten.
Vad betyder transhistoriskt?
Ja, att det spelar ingen roll, tid och rum upplöses.
Nej, precis.
Du, okay, spelar ingen roll om du här idag, ja, sitter och firar Pesach. Du ska känna det så som israeliterna kände när de drev ut, när de drog ut ur slaveriet. Och det är just där hur riten kan upplösa kontexter. Och sätta människan i ett tillstånd där du också är tvungen att pröva ditt liv där du befinner dig där och då. För riten är ju återkommande oftast i livet. Och återigen, om vi ska prata med Herakleitos då, det här, den här som har tillskrivits honom att man kan aldrig gå ner i samma flod två gånger, att det inte finns någon egentligen upprepning därför att människan och elementen och samspelet mellan dem är i ständig rörelse. Och om man tänker på eller på ritual på det sättet, så är det just det här, du gör någonting igen så som du har gjort förut, men det är omöjligt att komma till det känsloläget eller den person som du var när du utförde det förra året eller för 5 år sedan eller sådär. Och Kierkegaard plockar upp det här på ett jätteintressant sätt på den här lilla boken Upprepningen, där han accepterar inte heller att det ska finnas någon upprepning, utan att saker och ting reproduceras inte, utan de produceras här och nu. Så att nuet är tillvaron blir till nu. Det handlar inte om, som de gamla grekerna sa, att det var erinran. Att det som har varit på något sätt, tillvaron har varit. Nej, tillvaron blir till nu. Och det är väl lite det, tror jag, som när du frågar om olika krafter i mitt eget liv, sådär, så känner jag att riter hjälper mig att stirra in i det här som jag känner mig ganska... Jag har svårt att acceptera att tillvaron och livet och jag och min kropp och min upplevelse av tillvaron är i rörelse och föränderlig.
Ja, det är ju väldigt jobbigt.
Mm.
Det... Ja, varför är det så... Så jobbigt egentligen.
Men om jag kan fråga dig så här då, för om vi ändå pratar om så här floder som man stiger ner i eller, för jag gissar att nu när du blev katolik, förekom det någon dop då till exempel?
Nej, alltså katolska kyrkan erkänner ju andra kyrkors dop. Mm. Så att jag var ju döpt som barn då, alltså som spädbarn i Svenska kyrkan. Så jag behövde inte döpas igen. Det var ju lite synd då. Eller synd var det väl inte. Men jag blev inte renad från alla synder.
Nej, du kände så?
Nej, ja, rent teologiskt är det så också. Att då, om du kommer då till katolska kyrkan och inte är döpt, då blir du döpt för att bli medlem. Och då så börjar om. Då blir du renad av vattnet. Och det var några, man går en sån här kurs och man är en liten grupp. Och det var ju några där som inte var döpta då. Så de behövde alltså inte göra så kallad generalbikt.
Okej.
Okay. Och en generalbikt är ju då att man, i och med att man då inte får den här, vad ska man säga, lite gudomliga genvägen.
Ja.
Eller genväg och genväg. Men man tvättas då inte själsligt ren av dopvattnet.
Nej.
Då måste man istället sitta med en präst. Ja, det kan ta en hel dag. Gå igenom hela sitt liv.
Ja.
Och hitta då vad som gått fel. Och helt enkelt ringa in liksom ens destruktiva beteende. Det är ju ganska nyttigt i och för sig.
Ja.
Så jag är ju glad för att jag fick möjligheten att göra en sån generalbikt. Men samtidigt så är det ju, och det här, du vet ju du, att kristna kyrkor har debatterat det här sedan år noll i princip. Liksom, ska man verkligen döpa barn? Alltså, det här borde ju vara något som man i vuxen ålder liksom tar ställning till och du vet ju det som på 1800-talet fick de här baptisterna att dra igång sin rörelse med vuxendop och sånt. Och många frikyrkor har ju vuxendop fortfarande. Men jag fick inte det. jag skulle önska att det skulle finnas en sån att i vuxen ålder kunna gå igenom en sån
att gå ner i en flod ja, som inte är densamma.
Nej, precis. Och som renar den. Ett renande vatten. Sen kan ju dopet förnyas i kyrkan. Man kan bli liksom bestängt med vatten igen. Men det är inte riktigt samma sak.
Nej, jag förstår. Men det där är väldigt spännande. För att jag var ju med om en sån ritual. För att det spännande också med ritualer tycker jag är deras juridiska aspekt. Man tänker ofta, idag i Sverige pratar vi ofta om religiösa riter och så som någonting. Liksom lite vidskepligt kanske. Och att det är känslolivets domäner och sådär. Men det är ju rent ofta juridiska aktiviteter som man gör för att förflytta sig från ett tillstånd till ett annat och kunna ingå i ett sammanhang som man inte kunde ingå i tidigare. Och då så, för några år sedan så testade jag att gå ner i en mikve, liksom ett judiskt reningsbad, för att mikven är ju återkommande. Det bygger väl kanske, alltså Johannes Döpares dop bröt ju med den här traditionen om att man hade att man gick ner och hade vattenritualer liksom ständigt, därför att det antika livet hela tiden var ett växelspel mellan rituell renhet och rituell orenhet och sådär. Och där Johannes Döparen bröt med det var ju att lägga till den här moraliska aspekten. Att du ska ha liksom bekänt dina synder innan. Människan ska vara ren för att kunna ta emot den här liksom fysiska renheten. Och så var det ju inte alls tidigare. Det finns sådana tendenser i Döda havsrullarna också. Därför att där såg man på människan, eller vad ska man säga, grupp. Bönegemenskapen som ett tempel, och då krävdes det ju att människan var liksom moraliskt ren. Men jag gillar annars den väldigt så här pragmatiska renhetsritualen som helt enkelt har att göra med att allting som bryter av vardagen men som är en obönhörlig del av människans tillvaro, nämligen alltså sexuell intimitet, utlösning, menstruation, barnafödande, död, sjukdom. Allt det måste man på något sätt reglera genom de här renhetsbaden. Och det är en ganska osentimental sätt att se på livet som ofta tror jag har missförstått, för man har tänkt att det är en sån mekanisk funktion under antiken. Liksom. Men om man ser på det snarare som en sorts kosmologi, ett sätt att förstå liksom människokroppens också varande i världen.
Men vad är det då för renhet som när du gick ner? Ja. Okej, men vi går till den scenen då. Ja. Var någonstans fanns det här badet? Om vi börjar där.
Det var alldeles nytt så, i judiska församlingen. Det var några år sedan och det är väldigt liksom, vackert. Det finns ett konstverk där, det är liksom, så här, dämpad belysning. Det ser verkligen ut som en spa-inrättning. Och jag fick höra då att man kan gå dit, ofta de som lever traditionellt, jag gör ju inte det, och som är gifta då, de kanske går dit efter menstruationen för att kunna ha liksom, sex med sin mak igen. Någon som är kanske går dit innan bönen till exempel för att rena sig, för att komma i någon sorts förberedelse inför att träda in i en helig sfär. Men jag fick också höra att man kan göra det om man har varit med om någonting som har präglat en så negativt att man vill lägga det bakom sig. Mm. Och jag hade kämpat med på olika sätt för att lägga det där bakom mig. Liksom. Och inte lyckats hitta någonting. Och då tänkte jag att jag skulle testa på det här. Och då var det så intressant, för att då följer jag efter rabbinen ner i så här, det är liksom katakomber under Berzelii park nästan. Och där tidigare judiska biblioteket låg. Och jag tycker väldigt mycket om den symboliken, att där det var ett bibliotek är det nu ett reningsbad med rötter i antiken. Och så får jag så här stränga liksom, instruktioner om att allt ska bort. Nagellack ska bort, läppstift ska bort, hårnålar ska bort, smycken. Du ska gå liksom, naken in i det här vattnet.
Och man ska vara just naken. Man har inte någon dräkt på sig.
Man har ingen dräkt på sig. Man går
men är rabbinen med?
Nej.
Du är där själv.
Jag är där själv. Ja. Och då också så säger man en bön där nere i vattnet och sådär.
Och, alltså du lämnas i det här rummet?
Jag lämnas ensam. I det här rummet, mm. Ja precis. Eller man lämnas ett sorts liksom förmak där man tar av sig allting, mm. och sminkar av sig, och du vet, så ja. Sminkar av sig sitt ansikte. Det är en ganska, det blir såhär bomullstussar svarta av mascara och kajal. Liksom. Så det är bara det en del av ritualen. Och... nej, men så går jag ner där, och det är också det, väldigt viktigt att det ska vara levande vatten. Det ska vara vatten som kommer från en levande källa. För tanken är då att precis som vatten kan bli bottenfrust, liksom katatoniskt, så kan ju människan stelna i sig själv. Bli frusen, frysa till is. Mm. Men har också en chans då att bli porlande igen. Att bli ett levande vatten. Mm. Och jag tog verkligen till mig det där. Och sen varje gång jag har gått på spa eller du vet köpt liksom dyra exfolierande syror som marknadsför ofta som liksom rituella liksom essentiella oljor och sådär. Så jag har ofta tänkt på det där att idag så hanterar vi liksom vatten och rening nästan kliniskt. Alltså du ska tömma dina porer, men... när man har slaggprodukter i sin själ, vad gör man då?
Precis, men du, tänk om det finns ett sånt då, vad ska man säga, ett mytologiskt djup i oss, att vi längtar efter rening hela tiden. Men det har liksom, istället för att reningsritualerna finns kvar, så blir det att folk bara duschar väldigt mycket. Man behöver inte duscha varje dag, eller hur? Det behöver man inte. Alltså man börjar inte lukta illa efter en. Finns vissa som... Nej, men jag tror inte att man behöver det faktiskt.
Nej.
Utan men, det är bara en överdriven... liksom, i och med att vi inte kan bli renade själsligen av något vatten, mm. så blir det liksom kroppen som måste vara kliniskt ren hela tiden.
Nej, men det tror jag verkligen. Att du har en väldigt, väldigt stark kroppsfixering och en liksom, fascination för den här liksom, absoluta hygienen, absoluta renheten. Oh ja, och speciellt när det har kommit sådana fina skönhetsprodukter med såna här alltså, fruktansvärda kemikalier så att du fräter sönder huden för att just som marknadsför som en sorts rening. Liksom. Så att vi har ju väldigt starkt intresse av det här. Och jag tror också det man inte tänker på med kanske överdrivet duschande och sådär, det är ju den kroppsliga sensationen av vatten. Alltså du kan ju bli lugn av att duscha. Mm. Och jag tror att den ångestillande funktionen kanske är egentligen det som många eftersöker.
Det är kanske ett minne av den själsliga reningen vi känner varje gång vi duschar. Alltså jag älskar att duscha, men jag måste också säga att jag är väldigt smutsig just nu.
Okay.
Jag är i en smutsig period. För att jag har varit ganska noggrann med att duscha ofta. Alltså inte för att jag har varit smutsig, men det har varit den som är ritualet att jag nästan inte kan gå hemifrån. För att jag känner mig liksom smutsig och oprofessionell.
Och du tänker att renhet är en del av ditt professionella ansikte?
Ja, absolut.
Berätta vad renhet är för dig, Erik.
Ja, alltså det här är... Jag kan säga så här, det finns så många olika trådar, men jag har haft ett behov i mitt liv att smutsa ner mig. Så att under den här perioden då, min smutsiga period som är just nu då, kroppssmutsen, det är ju för att jag har varit så mycket föräldraledig.
Ja.
Och man har ett litet barn, vissa kanske har jättelugna barn och kör mycket paddor och babblar och sånt, men gör man inte det, så går det inte att duscha när man har det här lilla barnet. För det springer runt och äter jord ur blomkrukor. Och jag kan inte göra det.
Nej.
Och på kvällen hinner jag inte det. Så att den här liksom, min morgons ritual har försvunnit.
Men det är bara ren pragmatism då, därför att du förhindrar. Det är inte så att det finns en tillfredsställelse nu att du är lite småsvettig.
Nej, jo, för att jag börjar inse det, att det här är nyttigt för mig. För att jag har då, och det här hänger ihop med det som jag inledde med det här med djävulen och så. Du hör ju på mig att en person som då vitnar av skräck, nu gjorde jag inte det, men jag hade gjort det för några år sedan, för att ens taxi nummer 666 dyker upp på gatan och bokningen plingar till i telefonen. Alltså vad är man rädd för? Man är ju rädd för mörkret och besatt av renhet. Jag har ju varit, inte besatt, utan jag har känt mig tvingad till att vara snäll och god. Men det har lett in mig, alltså det var det som fick demonerna, det var så de nästlades in i mitt liv. För att jag var tvungen att, jag kunde inte erkänna något mörker inför mig själv. Och till slut blir det, ja men det är väl lite som jungianskt, att det blir den här skuggan.
Ja, precis.
Som bara
det växer
sig
fram
större och större.
Den här motpositionen. Mm. Men du, nu, du är ju verkligen inne nu, liksom 250 före vår tideräkning, gemenskapsregeln, en sekt vid judiska öknen, ja, som har dragit sig undan mittfåran i religionen, ja, och sitter där. Och,
och det här det är då döda havs... Ja, så vad heter de essäerna?
Ja, det tvistar forskarna om. Men man kan säga att de har så stora likheter med essäerna, de här. Mm. Och framför allt när det gällde deras enorma renhets...
Ja, för man har hittat gamla badanläggningar och
exakt,
sånt, eller hur?
Exakt, mikvot. Och de var oerhört mycket mer extrema än vad det gällde då mittfåran i religionen när det gällde renhet. Och de menar då, till skillnad från den judendom som var förhärskande och blev förhärskande, att du kan inte gå ner och bli fysiskt renad. Att vara fysiskt renad var ju kopplat till huruvida du kunde närma dig templet eller inte. Om du inte är liksom andligt rättfärdig. Så att det handlade om det, så att du kunde inte, alltså vattnet bet inte ens på dig om du inte var andligt rättfärdig. Så att där finns det också en intressant och spänning mellan det här, kanske någon som då...
Det där låter ju som jag, men det låter också omöjligt, eller hur?
Ja, men de är ju omöjliga och de dog ju också ut. Alltså den här traditionen dog ut, den finns ju inte kvar efter 70. Vi har inget spår av ÖVC-erna. Så att det var ju intressant, för det gick ju inte att upprätthålla det här överhuvudtaget.
Du vet, det här har ju funnits i kristna rörelser också. Alltså de kristna höll ju också på att dö ut. De var som pingstkyrkan, att de uteslöt alla som syndade.
Ja,
för att man hade då... liksom från Paulus och gänget en så sträng syn att dopet, då är det ju liksom god, ja, då är allt löst,
ja,
men sen folk fortsatte ju att synda, framförallt så syndade de genom att de föll av när romarna kom och liksom torterade folk. Det var ju många, fullt förståeligt, som liksom tog tillbaka sina kristna bekännelser. Det kanske var fasansfulla saker, men efteråt så var man lite så här: vänta nu, vad ska vi göra med de här, de har ändå avfallit. Och efter ett tag så var det omöjligt att liksom utesluta så många. Och det är det som är grunden till det här som finns i många kyrkor, men som jag då möter katolska. Och som säkert har också att göra med det här reningsbadet, även om det på västeuropeiskt sätt har blivit ganska så liksom intellektuellt. Alltså du går och biktar, du talar om ditt liv. Det är inte så mycket, det finns ju en handling, man kan gå ner på knä så, men det är ju en ganska intellektuell handling ändå, jämfört med att gå ner i ett vattenbad.
Ja, du nedsänker ju inte liksom elementen.
Nej,
så.
Nej, precis, det är ju inte det. Men i bikten så finns i alla fall sätt, det erkänner han så här, okej, vi är döpta, men vi är inte perfekta. Vi kommer liksom hela tiden misslyckas. Och via den här bikten så kan vi hela tiden föras in i liksom gemenskapen på rätt sätt.
Mm.
Och det är ju en väldigt vacker tanke.
Ja, verkligen. Men jag måste återgå till det här kring din tanke, din koppling där mellan snällhet och renhet. Vad pratar vi om? En sorts liksom vandrande, välkammad deodorant som går omkring på gatorna, eller vad? Berätta.
Men det där har ju varit fasansfullt. Alltså.
Fasansfullt?
Ja, nej, men det är ju fortfarande.
Okej.
Okay. Det...
Men hur känner du? Du verkar inte obekväm nu när du kommer med lite flottigt hår. Du har bra hårkvalitet för det. Det ser väldigt blankt ut. Liksom.
Jag tänkte faktiskt att jag skulle hinna duscha. Men det hann jag. Du märkte att jag var tvungen att ta taxi. Det blev så himla stressigt. Nej, men... Jag har varit livrädd kanske livrädd framförallt att göra någon annan illa. Och det begränsat mig väldigt mycket.
Mm.
Alltså jag måste vara snäll.
Mm.
Och i och med att jag är snäll då så kan jag inte säga vad jag tycker. Men så har jag väldigt mycket som jag bär på.
Mm.
Och till slut så utvecklas det där till någon typ av... jag tror det leder till självhat då. För jag tror att alla emotioner är som energier.
Mm.
Och om de lagras i kroppen... eller i själen, så blir det någonting väldigt mörkt.
Men du menar att du vänder emot dig själv? Det kan inte vara den här enantiodromin då, när du på något sätt den här omedvetna motpositionen blir ondska gentemot andra?
Nej, jag är inte som en sån vad ska man säga, Twitter-person som liksom projicerar alla mina egna fel på alla andra.
Nej.
Men sen syndar lika mycket själv.
Ja.
Nej, det tror jag inte. Det här har varit ett inre en inre sak. Men det är då Satan kommer in på riktigt. Mm. Här kanske jag är då den hellenistiske djävulen, eller den kristna djävulen, för att jag tänker ofta så här. Mm. Nu är vi tillbaka till de här okulta kretsarna igen.
Ja.
Alltså de, och kanske vi är inne lite på titeln på den här podden, alltså Månens sällskap.
Ja.
Vad är det? Alltså det finns ju en lång underström av vad ska man säga, en lättare form av satanism.
Mm.
Där det är liksom natten, månen, det kvinnliga, naturen, drifterna. Men det där tror inte jag är den riktiga djävulen.
Nej, det tror jag verkligen inte. Det där är den domesticerade versionen.
Jag tror den riktiga djävulen, han skiter där. Alltså, han skiter också i norsk black metal. Han liksom tycker det är okej när de bränner ner kyrkor, det tycker han är. Men det är inte någonting. Alltså, den riktiga djävulen vill ju bara död. Alltså, han vill ju det förstelnade. Och jag tänkte på det när du talade om det här, det isfrusna och det pålande vattnet.
Mm.
Alltså djävulen är jag helt övertygad om att han är, alltså hans rike är fyllt av ditt isrike. Alltså allting är förstelnat och människans hjärta är förstelnat. Och det är det här jag känner igen från mitt eget liv. Mitt inre har då frusit till is. Jag har upplevt att mitt hjärta har varit gjort av sten alltså.
För att du är liksom underkastad?
Ja, jag vet inte, jag fattar inte varför jag hamnade där. Men jag hamnade ju där under en period att det var liksom allt, det var ju en depression då, men allting dog för mig. Mm. Och då tycker jag att jag faktiskt, jag hade till och med en sån erfarenhet att jag var i underjorden, som att jag fick se helvetet. Och det var i fruset då. Och det var en fruktansvärd plats. Och där finns ju liksom ingen glädje, det finns bara död. Det är som ett stort, stort öppet kontorslandskap. Alla sitter liksom framför en likadan dator och gör meningslösa uppgifter. Det är liksom djävulens, den riktiga satans rike.
Hur steg du upp ur den här kretsen?
Ja, jag tror att jag var...
Du duschade.
Tvärtom faktiskt. Slutade duscha.
Jag
smutsade ner mig. Ja. Det var ju det.
Ja. Vadå med jord? Liksom, alltså med smuts som i jord och flottighet? Eller i någon sorts moralisk smuts?
Ja, men vi säger så här då. Alltså, det vet ju du och jag vet också. Och några som lyssnar på det här förstår ju det också. Att det finns ju en... Det finns en underström i det som vi gör här i vårt samtal som är ganska mystisk. Och det är nämligen så att vi sa ju i vårt första avsnitt att vi bara har träffats en gång.
Mm.
Det stämmer ju inte. Vet du det?
Nej.
Nej, så är det.
Nej.
Nej, vi har träffats två gånger.
Okej.
Okay. Minns du den andra gången?
Var det innan eller efter kulturfesten?
Efter.
Jag är jättenervös nu. Nej, vänta nu.
Jag kan förstå att du inte kommer ihåg det, men jag kommer ihåg det väldigt, väldigt väl. För att,
jo, jag vet. Mm. Men säg du.
Nej, men säg.
Ja, för vi träffades, men vi pratade inte.
Jo, vi pratar kort. Du kanske tänker...
Nej, då var det inte det tillfället. Okay.
Men då säger jag så här. Jo, det var i Stockholm på Centralen. Den här gången som finns mellan, för de som känner sig hemma i Stockholm, så finns det tunnelbanan och så finns det tågen. Och så går man en gång under... vägen, har jag tappat gatunamnet där. Men det är den här liksom gången man bara springer där med sin rullväska till, ja, till tåget.
Ja.
Där träffades vi.
Ja.
Och då sa du så här. Ja. Det här du inte kommer ihåg.
Nej.
Det har hänt någonting med dig.
Ja.
Det är en förändring.
Ja.
Du sa också, du ser judisk ut.
Okej.
Och det var samma dag. Jag hade ju liksom för några år sedan så här, jag skilde mig och bröt upp och träffade Greta.
Uh-huh.
Det var dagen då jag och Greta hade träffats.
Nej.
Eller liksom den dagen vi, jag behöver inte gå in på alla detaljer, men vi blev ihop.
Det fullbordades.
Ja, okay. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Ja, ja. Det.
Va?
Och jag gick ju bara där. Jag skulle ta tåget någonstans. Det var, men du
och
såg.
Och du bara utstrålade någon, ja, sorts judiskt glow där.
Mm.
Nej.
Ja, du såg det.
Vad kände du då när jag sa så?
Då kände jag, här finns något djupt mystiskt.
Ja.
Hur såg hon det?
Ja.
Ingen visste ju om det här. Alltså inte en levande själ. Det här var ju, det var ju liksom, du vet, man bryter upp från en relation och det är kaos. Det, liksom, det är väldigt känsligt det där om man träffar någon ny. Och så. Uh-huh. Man får, det kan man inte prata med.
Nej, alltså, och det är lite skam också.
Ja, det är klart.
Precis, om man är överväldigad,
ja,
när saker och ting.
Nej, var. Inte en levande själ visste någon. Alltså, nej, ingen visste någonting.
Ha.
Och det var inte så att vi satt och pratade. Du såg det här bara igen när vi gick där. Annars, det.
Så. Men tänk om jag har näsa för det där då? Jag tror att jag har det.
Jo, men det
jag,
tror jag.
Ja.
Det är det jag tror.
Mm, jag har nog näsa för det faktiskt.
Mm. Jo, men jag tror att du har, ja, den här månkraften.
Tror du det?
Mm. Ja, det tror jag. Mm. Men har det hänt så där för dig tidigare att du, eller vid flera tillfällen att du liksom kan se saker, att du har en sån typ av, besitter en sån klarsyn?
Jag är nog väl, jag är perceptiv liksom, och jag har väldigt bra luktsinne, så om det har pågått någonting så kan jag lukta mig till det, så jag menar det verkligen, luktsinnet så. Och jag tror också att jag, när själar glöder, då kan jag se det. För det är väldigt tydligt för mig. Därför att jag svarar på det. Och jag kan också svara då på en person som kanske är förtvivlad. Så. Och så jag vet inte, men jag hamnar ofta i situationer där jag springer på människor där det har hänt någonting precis där och då. Liksom. Och jag vet inte om det är en tillfällighet. Men jag tror också att jag söker det. Det är ju som det här, alltså den liksom ursprungliga betydelsen av serendipitet är ju att finna det underbara utan att leta efter det. Alltså inte det här sliding doors eller så, utan du har en förhöjd känslighet så att du registrerar saker därför att du har en öppenhet inför det. Och det är nog någonting, tror jag, som jag har. I alla fall i vissa perioder i mitt liv.
Mm. Jag har också perioder då jag besitter den. Eller kanske inte besitter den talangen, utan jag hamnar i sammanhang där jag får, ja, där jag märker såna här saker helt enkelt. Jag hade en sån arbetskamrat som träffades jätteofta, och sen så gick han bara in genom dörren en morgon och så såg jag så här, han är 10 år yngre.
Mm.
Alltså han har blivit 10 år yngre. Och sen flera månader senare så var samma sak där, att jag fick reda på att han hade brutit upp från ett långt förhållande och träffat en ny.
Mm.
Och då, det var någonting med själ. Ja, du sa det, själen glöder.
Mm.
Den gör det.
Jag vet, och i många fall när det är så, så kan den ju också, nu har inte det hänt i ditt fall här, tack och lov, men den kan ju falna också. Alltså människor är ju ganska höga så, när livet förändras och när det går snabbt. Så. Och det är en ganska förädlig glöd på det sättet, får man säga.
Ja, det är sant. Mm. Man måste stå ut med det falnade också.
Mm.
Det har jag tyckt varit jobbigare.
Mm. Men du är väl inte så kicksökande, Erik?
Nej, jag är ju faktiskt inte det. Jag blir arg om folk pratar om droger och sådär.
Ja.
Då känner jag sådär.
Nej, men jag menar känslomässiga kickar.
Nej,
du förefaller inte att vara en så intensiv person.
Nej, nej. Jag är jordtecken då. Jag är oxe i zodiaken.
Mm.
Så att jag har inte det där eldiga i mig riktigt.
Nej.
Nej, men jag kanske drömmer om det.
Är det så?
Ja, det tror jag. Jag tror jag har haft, nu har det lugnat sig, men jag har haft otroliga fantasier om att det kanske ska hända då vilda saker.
Vad då för vilda saker?
Ja, att jag ska tappa kontrollen. Så det har jag.
Du har aldrig tappat kontrollen?
Nej, nästan aldrig. Alltså jag...
Men okej, okay. Så nu när du säger att du har smutsat ner dig, då är det verkligen att du har varit ute i sandlådan. Det är liksom vi pratar, inte någon sorts metaforisk smuts här.
Nej, inte idag. Då, nej, idag är det väldigt
Men det är en väldigt snäll smuts. Är det. Alltså det, det, jag tror inte ens det klassificeras som smuts.
Nej,
alltså
jag är ledsen. Inte det.
Du får, nej, du får, det är avbön nu.
Ja, men samtidigt så...
Du är inte smutsig. Du är inte ens flottig.
Nej, men...
Fräsch.
Fräsch.
Ja.
Ja, men samtidigt så var det där när vi stötte på varandra kort där vid centralen i Stockholm, så hade jag ju utifrån min egen då, vad ska man säga, hur mitt liv brukar se ut, så hade jag ju verkligen då kanske inte smutsat ner mig, men jag hade ju gjort dramatiska saker, liksom brutit upp. Och jag var väldigt förälskad och det var, ja, men det var också, alltså du vet, sådana perioder i livet när stora saker sker, så finns det ju som en sån mystisk det händer mystiska saker.
Ja, det är som man att hamnar på en annan frekvens,
ja,
helt enkelt.
Och det, att det alltid är, varje natt så skiner det in ett blekt månsken.
Ja.
Alltså världen blir verkligen, och livet blir förhöjt.
Ja, och sinnena blir förhöjda, sannoliken, så är det ju verkligen. Och det tar liksom hela väsenet i anspråk, så, som också ångest kan göra till exempel. Ja. Alltså det väller in över en.
Ja.
Så. Och det är ju ofta ganska korta perioder man orkar ha en sån förhöjd känslighet och perception.
Det är därför som man kanske inte, om vi ska gå in till, och liksom navigera rätt här i mytologiska språket, det är väldigt svårt att stå ut med elden. Det är därför vi måste till vattnet. Alltså det här porlande vattnet står vi ut med. Så man kan duscha nästan hur länge som helst. Man får lite skrumpen hud efter ett tag. Men elden kan vi inte be oss in i.
Nej, det kan
det är bara
vi.
Gud som kan. I den här brinnande busken som inte förtär. Och den är ju också svår att komma nära.
Gud avbildas ju ofta då som det här glödande elden, alltså naturfenomenet som man stirrar in i. Men det är också intressant, om vi går tillbaka till Heraklitos där och floden, så menar ju han att liksom vattnet alstrar själarna, men blir själen för fuktig så kan den inte överleva, då dör den. Så att elden behöver glöden, liksom. Den är förknippad med glöden, den behöver vara torr.
Ja, just det.
Ja. Och för att jag tänker också så att vatten kan ju naturligtvis, vi kan stå ut med vatten, vi kan hantera vatten, men vatten är ju fruktansvärt kraftfull liksom bild för det omedvetna. Det finns en otrolig episod i 6:e säsongen av Mad Men där Don Draper, han har åkt till Hawaii, han börjar få allt mer liksom Thanatos dödsdriften börjar allt mer ta honom i anspråk, och sen ska han pitcha en idé för ett hotellkomplex eller någon form av resebyrå som säljer resor till Hawaii. Och han är alldeles, när han gör den här säljpitchen så är han liksom, han är uppfylld av sin upplevelse. Han vill sälja en upplevelse, inte en geografisk plats. Så han, han berättar att det är som att när du kliver av planet så är luften i samma temperatur som din kropp och vattnet har samma temperatur som din kropp. Så det är liksom du, hela sinnet, du går in i ett annat sinnestillstånd. Och så visar han den här illustrationen som han har fått någon att rita, hur han vill sälja det här. Och då är det liksom en strand, en blyertsteckning och så fina herrskor, en slips och en kavaj som ligger avslängda på stranden. Och så är det liksom fotsteg ut mot havet. Och de här liksom, de tystnar ju kring bordet. De tänker ju, men det är alltså en person som tar livet av sig. Någon som går ner i vågorna och dör. Och Don Draper kan ju själv inte se att det här är ju hans djupaste önskan. Att ge sig ut i havet, att skiljas från kroppen och jordelivet. Så. Och det finns många fina, ofta i filmer och i litteratur så är just havet den här, det omedvetna som omsluter oss. Det fanns också en otrolig scen i den här Timman som handlar om Virginia Woolf och hennes Mrs. Dalloway. Den ramas liksom in av den här scenen när Virginia Woolf själv stiger ner i den här forsande floden och begår självmord. Och så är det tre kvinnoöden på tre olika platser i historien och en hemmafru på 50-talet i Los Angeles som är svårt deprimerad, gravid. Och hon ska baka en födelsedagstårta till sin man. Och det är en sån här fruktansvärd, du vet, amerikansk tårta med liksom bara gift glasyr på, sån här blå liksom. Och hon lyckas inte med den här tårtan, så hon kastar den i, du vet, den här pedalhinken, så här 50-tal. Och så lägger hon sig i sängen med sin gravida mage och så radar hon upp medikamenten och helt plötsligt så börjar liksom vattnet välla upp under sängen. Och hon totalt omsluts av den här drunkningsscenen. Så det är också det. Alltså vatten är ju, det beror ju på vad man har för liksom inre arketyper eller mytologi eller vad man kan säga. Vad man har för inre språk. Men för mig är vattnet ganska farligt. Inte något vi kan stå ut med helt, liksom helt skyddade.
Men vad händer då? Om vi går tillbaka till den här scenen då. Mm. Du är där, nu har du då sminkat av dig, sagt hej då till rabbinen, du är naken, du står där inför vattnet, är det en trappa ner?
Det är en trappa ner,
ja.
Det är liksom, det är föreskrivet hur den här mikven ska se ut. Och när man kommer ner så är det ett stort konstverk som är gjort, som är, det är en välsignelse som du ska säga när du, innan du doppar huvudet under vatten, för det är väldigt viktigt att du doppar huvudet. Och den välsignelsen är, det är som ett vågmönster, så du kan inte se, du kan inte utlösa hebreiskan förrän du stiger ner precis i ögonhöjd och det är i vattnet. Du har vatten nästan ända upp till hakan. Och det är också väldigt kraftfullt det här, för att det är, riten kräver också en verbalisering av det som händer. Så det är sinnlighet i vatten, du sänker ner din kropp, men du läser också någonting. Ja, och så gör jag det och så sänker jag mig ner under ytan. Och så stiger jag upp och då har jag ju lovat mig själv innan att nu går jag in i ett annat tillstånd. Nu har jag fått rituella och juridiska verktyg för att lämna det här bakom mig. Och jag gjorde det. Det var då det hände, jag gjorde det. Det var så verkningsfullt liksom. Och jag tror att det är för att jag har en väldigt stark respekt för ritualitet naturligtvis, men också koppling till vatten. Jag minns, jag har ju varit väldigt mycket ökenmiljö så. Jag är en usel arkeolog som alltid har drömt om arkeologi. Och jag var med om en väldigt stor och påkostad utgrävning i Galileen av en synagoga från 400-500-talet. Och det här sker ju, alltså det är som en militär operation. Du äger ju inte din kropp under tiden du gräver ut, utan du går upp fyra, du har en hacka och sen ger du ner i jordlagren liksom.
Varför går man upp så tidigt?
Jo, därför att vindarna börjar klockan 11 på förmiddagen. Ah. Och du måste ha grävt dig så djupt innan vindarna. För att det är farligt sen. För att du har ju såna canvasdukar. Och det finns berättelser om att folk liksom har blivit svårt skadade av att vindarna ruckar de här dukarna. Och du får liksom en smäll och sådär. Tältpinnarna. Och jag hade ju så här jag hade ju sett mig själv som en sån här brittisk kolonialherre i kaki som satt och rökte pipa i någon sån här regissörstol. Och det blev ju inte så alls. Det var ju ganska hem. Där kan man ju prata om smuts. Alltså det är ju så fint damm också så att du snyter ju ut i liksom millennier av jord. Men då fick jag också den här enorma ödmjukheten för vad det innebär att vara törstig och varm. Därför att då lärde jag mig att när vi kom till utgrävningsplatsen och så började det ju bli olidlig hetta vid 9-tiden. Och då är fortfarande vattnet kallt som vi har med oss. Och då droppar man, eller du silar vatten på blodådern vid armen precis i armväcket. Och på ett ögonblick så blir hela kroppen nedkyld. Så det är också så här, utan den upplevelsen liksom av en sån stark hetta så hade jag riktigt aldrig förstått också hur välgörande vattnet är för kroppen. Och det händer ju saker inom dig när du blir nedkyld efter att ha varit väldigt upphettad.
Ja, men det är ju det här, alltså jag tror ju då jag tror ju på djävulen. Mm. Eller ondskan. Eller ja, det är inte, i min värld är det då inte bara riktigt en, det kan inte bara vara som i Jobs bok att det är någon som jobbar på Guds mandat, utan det måste vara en friare motståndare.
Mm.
Men jag tror att en av de mest djävulska listerna som verkligen har sipprat in i moderniteten, det är att man inte kan renas. Alltså att man inte kan få en ny chans, att det är kört.
Ja, jag förstår.
Mm. Alltså, därför så, nu är det lite för lång diskussion för att liksom fördjupa den fullt ut, men det är därför som jag i mitt liv i alla fall gärna väljer mytologiskt språk istället för sjukdomsspråket.
Mm.
Alltså, Man kan bli frisk från en depression, men man kan också fastna i sjukdomstillståndet. Och sjukdomsidentiteter tror jag också är farliga ibland. I alla fall skulle det vara det för mig. Och jag kände när jag under min depressiva period och var i kontakt med vården att det var liksom djävulens klor och efter mig överallt. Mm. För att jag skulle då liksom... jag upplevde som att sjukvården i alla fall såg det här som ett kanske livslångt tillstånd.
Mm. Mm.
Då finns det då medicinering förstås, men den medicinering kanske också är livslång. Du blir egentligen aldrig fri. Du kan inte renas.
Du kunde inte känna igen dig i terminologin då som de använde?
Alltså den känner igen, jag tyckte att den framstod som otroligt dyster.
Ja, ja.
Och så här i efterhand kan jag säga så här, nej, men jag tror faktiskt att det finns någonting lite djävulskt i det. Att den här enorma tungsintheten, eller det är ju värre än så, alltså det enorma mörkret som man kan hamna i är livslångt. Mm. Alltså att den här källan har frusit i is. Mm. Det här är jag kanske lite naiv, men jag tror alltid att den kan börja porla igen faktiskt.
Nej, men det kan den ju. Det är renhetsreglerna från antiken måste ju kunna visa vägen här.
Ja.
Men jag vill verkligen plocka upp det du säger där kring den terminologin och så, för att om du sen använder ett mytologiskt språk för att beskriva depression eller så, du använder liksom is till exempel eller bottenfrusenhet istället för klinisk depression till exempel, då har man ju också förädlat det tillståndet och gjort det intellektuellt och andligt intressant så Vilket jag också naturligtvis är mån om. Mm, mm. Är det ju så otroligt mycket landstinget i den typen av tillstånd. Det är svårt då att uppleva att det finns någonting förandligat eller förädlat i det.
Jag vet, men jag tror djävulen verkar inom landstinget också. Alltså, jag tror djävulen är med och bygger...
Han hasar omkring i Birkenstock.
Ja, jag tror djävulen sitter och bygger sjukhus som är dystra och gråa.
Ja.
Och där alla rum ser exakt likadana ut.
Även kan jag ligga bakom kollektivtrafiken, tror jag.
Ja,
med alltså, de här människofraktande färgerna och
ja men absolut
lysrören.
Jag tror till exempel djävulen också, alltså det här med underjorden ska man akta sig för, det där att vi har en tunnelbana, det är väldigt effektivt Stockholm då, men att man vistas en stor del under jord. Nej, men jag missar fokus där. Nej, men jag tror helt enkelt att det finns en sån en det brukar sägas här att det är farligt att romantisera saker.
Mm.
Men jag tror egentligen inte det. Jag tror att det är bra att romantisera saker. För att när man romantiserar så kanske man är lite naiv. Men jag tror att det romantiska alltid besjälar. Så att om man då till och med romantiserar något så allvarligt som ett djupt, djupt psykiskt lidande.
Mm.
Så gör man den berättelsen lite, lite mer meningsfull och lite ljusare. Och det är här det djävulska kommer in. Att om man kan, sen kan man ju förstås fastna i romantiseringen. Men det ska man inte göra. Alltså målet måste vara det porlande vattnet.
Mm.
Det måste vara det.
Det levande vattnet. Jag förstår det. Jag brukar översätta, eller jag har översatt två böcker av den här israeliska författaren David Grossman. Och han pratar ofta om faran i att låsa in det mänskliga livet i narrativ. De här berättelserna vi berättar om oss själva. Och hur de låser in oss i ramverk som vi nästan inte kan bryta oss ut ur. Och jag tror att i mitt liv, jag har kvar berättelser om mig själv som jag berättade som 13-åring. När jag satt och tänkte ut dem för att jag var så fascinerad av min egen förmåga att skapa berättelser till exempel. Och jag har inte kunnat bryta ut mig ur de berättelserna än idag. Jag upprepar de berättelserna som att de är sanna. Därför att det är en sorts en dramaturgi som jag kan hantera och förstå i mitt liv. Så att jag tänker precis som du att det är farligt att romantisera, men framförallt kanske man behöver inte ens romantisera, att sätta saker och ting i ord, att sätta saker och ting i kategorier. Det hjälper ju människan väldigt mycket, men det är också väldigt förrädiskt.
Mm, men ja, förrädiskt kanske, men tänk så här då.
Mm.
Alltså berättelsen, för att förstå sig själv så tror jag vissa saker måste ändå klä sig i ord.
Ja.
Men så länge man är öppen för nåden, lite kristen term här, men öppen för...
Alltså vi har ju nåd, du vet, i andra traditioner också.
Ja, det bara låter så himla...
Jag vet det, jag faktiskt.
Det lät så himla kristet. Jag ville hitta något. Öppen för ljuset då.
Nej, det blir lite cheesy.
Nej, men öppet för det levande vattnet kan man säga.
Ja.
Jag har då en berättelse från min barndom om den här lilla kaninen.
Ja.
Som jag då gjorde fel med.
Ja. Den heter numera Schultz-kanin.
Schultz-kanin, ja. Precis, om man slår det i den psykologiska litteraturen. Så
den har förevigats.
Den har förevigats nu. Ja, men denna kanin, då trodde jag ju länge att jag hade gjort fel. Jag hade ju inte agerat alls, jag skulle bara rycka i kopplet. Mm. Men nåden då är ju när du kommer in och gör en omläsning.
Mm.
Och jag bejakar ju den.
Mm.
Så du lyckades ju förändra en av mina urscener genom att bara presentera en annan lösning på det. Och det är inte bara en sån ny omläsning från din sida då. Det är ju inte bara att, i och med att den här berättelsen är så starkt rotad i mig, så blir ju det som att min själ möbleras om av din omläsning. Förstår du?
Jag förstår. Mm. Men då var ju du också öppen. Du hade ju den här serendipiteten hjälpte dig att vara öppen för den tolkningen. För att den svåra utmaningen i livet är ju att ta in en annan, att ta in en annan läsning.
Ja, det är det.
Eller hur? Men sen kommer de där små ögonblicken av klarsynthet där man, det kunde vara vilken röst som helst. Det behöver inte vara så raffinerad som min till exempel. Men där man plötsligt hör en ny melodi, en ny sång som också förbådar ett annat liv. Därför att du har lyckats göra en omtolkning av en urscen.
Och det är det som gör en levande, tycker jag i alla fall.
Som vatten. Det gör en mjuk och i rörelse.
För det är också att möta det annorlunda. Jag känner ju så ofta, jag vill, alltså det är så lite som är annorlunda, särskilt i vårt samhälle, svenska samhället nu för tiden. Otroligt, jag skulle inte säga, jo, ibland är det bottenfruset. Det är mycket som är samma, det är strukturerat, det blir bara mer och mer strukturerat, arbetsplatserna blir mer. Det, jag längtar efter det annorlunda. Mm. Vad som helst, bara det är annorlunda.
Mm.
Någonting som rubbar liksom de här berättelserna. Det är därför som jag söker mig hela tiden till de här mytologiska, religiösa världarna. Det är annorlunda.
Men blir du besviken då någon gång till exempel?
Ja, ibland blir jag det. Men ibland så blir jag också positivt överraskad.
Mm. För jag känner, mitt yrke gör ju att jag är ju alltid ett annorlunda skap på många sätt. Och jag längtar snarare efter in i att bli en människor bland människor. Jag längtar efter att bli en civilisationsvarelse. Jag kan bara säga, jag hade en mejlkorrespondent med en kollega häromdagen, för jag behövde bolla en transkriberingsproblem. En transkribera hebreiska, och så skriver han så här: men jag kan inte diskutera det här just nu, för jag sitter och utrönar exakt vilka ädelstenar som fanns i översteprästen Arons bröstplåt. Då var jag så här: ja, men du, jag förstår att du har en arbetstopp från helvetet nu, så att liksom ägna dig åt ädelstenarna du. Ja. Och det är en fullkomligt normal meningsutbyte i min bransch, så att säga. Så jag har blivit väldigt pragmatisk när det gäller såna där saker. Det här är ju liksom, det är mitt jobb. Jag befinner mig i den här sfären. Den här terminologin är en del av min profession, så att säga. Och jag har väldigt få utrymmen, tror jag, i mitt liv där jag blir berörd, annat än när jag känner att jag lyckats vara en samhällsindivid som inte pratar eller beter sig konstigt.
Men skulle du alltså vilja bli vanligare?
Men jag vill gå och smutsa ner mig i lekparken kanske, så. Och
titta på TV4, morgon-TV.
Ja. Ja, och det är inte snobbism att jag inte gör det så. Det är bara det att jag känner att jag inte har knäckt koden att vara en person som är som personer från min socioekonomiska grupp. Liksom. Jag bara längtar efter den normaliteten. Bort från överspressen av röstplåt.
Jag känner att jag befinner mig lite i ett gränsland här. Alltså jag har båda sidorna. Jag lever inte så. Jag lever faktiskt, alltså min uppväxt och mina miljöer jag har rört mig i har inte varit särskilt extrema.
Nej.
Om det har varit någonting extremt så har det funnits på insidan.
Mm.
Men jag vill ju vara en del av en motrörelse som krossar det här TV4-samhället.
Är det så?
Ja, det skulle jag vilja.
Men alltså, har du våldsfantasier när du säger krossa nu? För vi pratade om din apokalyptiska helleniska böjelse, slutkriget, striden, polariserade.
Ja, det finns ju ett stort vatten där. Ja. Alltså, var det så då? i första Mosebok. Gud såg på världen och så såg han att TV4-samhället här. Det är bara, folk bara pratar om Masked Singer eller sådana där liksom. Let's Dance. Och så bara, jag ska dränka allt där i vatten. Det är syndafloden då.
Ja. Men...
och sen så får vi börja om då med Noak och hans familj. Alltså den, så långt vill jag inte gå.
Nej.
Men jag tror att varje... Jag saknar alltid det att jag upplever som att alla andra civilisationer, alla andra tider har haft en så tydlig motrörelse. Någonting som är, ja, men som på 1800-talet. De har urbanisering, tekniksamhället, industrialisering... Du slår sönder liksom, bara en sån skiftesreform där man slår sönder liksom, i alla fall i Sverige, fina liksom, bygemenskaper, och det blir bara effektivisering. Och så har man romantiken, alltså konstnärligt och kulturellt sett, som en stor, stor motrörelse.
Mm.
1900-talet har också där med hippies och tidiga 1900-talet är jätteokult och sånt. Men vi har ingenting nu. För mig är det här som är månens sällskap.
Mm. Men det är bara det att månens sällskap just nu sitter uppmickade på Expressens redaktion här i ett rum under
ett
lysrör.
Så
att jag
rum, ja.
Tror inte att...
Nej, hur hamnade vi här?
Ja, men exakt. Men det är väl det att till och med... För TV4-samhället blir inte jag irriterad, eller jag tycker det är bra. De är civilisationsuppbärande.
Ja,
det är människor som går till. Nej, inte det.
Nej, det
är människor som går till sitt jobb, de gör det de ska. Det är liksom
är det.
Samhället. De bär
Absolut.
Upp saker och ting. Det jag har problem med snarare kanske det intellektuella samtalet som är en sorts skvaller. Så, och väldigt egocentrerat och uppmickade.
Mm.
Och det är snarare det som jag känner en stor sorg över i så fall. Att det kanske inte finns ett alternativt samtal på det sättet. Så jag tycker, låt TV4 hållas, känner jag. Det är väl snarare, om det ska vara ett slutkrig, så tycker jag snarare ska vara på lite mer de så att säga, intellektuella områdena.
Det är sant.
Mm.
Men ja, alltså man om man vill så här då, för att motivera varför vi sitter ändå här i Expressens lysrörssken. Profeterna, de gick ju alltid till Jerusalem, eller hur? Även Jesus. Mm. Alltså de kunde hålla på ute i öknen, men där hände inte så mycket.
Nej.
De måste liksom till centrum.
Precis, Axis Mundi.
Ja, det är bara där det händer.
Ja.
Men Dina, de här Döda havsrullegänget, Essena eller vad de nu hette, de gick ju inte till Jerusalem.
Nej.
De var ute, det hände ingenting.
Nej, de dog ut.
Ja,
ja exakt. Ja, precis.
Det är
sant. Det var motrörelsen gick ut i öknen. De försvann
då
i öknen.
Ingenting.
Det händer ingenting. Alltså det du vill säga nu är att Expressen är Jerusalem.
Ja.
Är det så?
Ja.
Axis Mundi.
Precis.
Här är liksom skapelsens nav.
Ja.
Ja. Och nu är vi uppmycket där.
Mm. Eller att liksom Jesus, när han kommer tillbaka, så kan han inte... Han är liksom... Han är liksom den dolde sångaren i det här Masked Singer. Har du sett det?
Nej,
det är jättelarvigt. Och så tar de av masken och så bara, åh, är det du? Alltså han rör sig, alltså den som verkligen ska förändra någonting måste röra sig i mitten.
Ja. Ja, alltså det är precis det. Men då är frågan så här, ska man vara penetrerad av liksom samtidens sekundvisare, eller ska man ligga lite före eller möjligtvis lite efter samtiden?
Ja, man måste ligga före eller efter, lite före tror jag.
Ja.
Men det tycker jag vi gör nu.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag.
Ja.
Det här är förtruppen.
För att tala med krigsmilitär metaforik här. Ja.
Men jag tror det är dags att sätta punkt här.
Ja.
Vi säger så för idag då.
Ja, det tycker jag. Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.